En podcast från Aftonbladet.
Premiärveckan är äntligen här och du lyssnar på ett nytt avsnitt av Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén och Saga Fredriksson. Vilka har imponerat mest? Vad har vi för frågetecken? Vi dyker helt enkelt ner i damallsvenskan. Har Hammarby lyckats ersätta alla sina spelartapp? Ja, Djurgården är rätt som pratar om guld. Hur ska ett ungt Växjö klara sig kvar? Frågorna tar liksom aldrig slut den här tiden på säsongen och vi har massor att prata om. Saga utnämnde en 16-åring som en av damallsvenskans bästa spelare och jag hajar till på årets mest oväntade värvning. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, men varmt välkomna till ny vecka och nu ska vi försöka vara tillbaka här på regelbunden basis. För nu drar säsongen igång, till helgen är det premiär i Damallsvenskan och med vi så menar ju såklart mig, Anna Rydén, som sitter här i en liten lätt uppvärmd studio i Stockholm och Saga Fredriksson med direkt från Skåne. Var befinner du dig? Det är mycket härligt som händer runt omkring dig i bilden jag ser.
Men det här är andra gången jag sitter och spelar in i mormors, jag ska säga systuga typ. Eller det är liksom ett rum som är omgjort till en syjunta. Heter det så? Syjunta? Ja. nej men alltså grejen är, jag har ju sagt det tidigare tror jag på det, men min mormor är ju otroligt kreativ och syr och pysslar och målar tavlor och allt möjligt. Och nu får man ju liksom ingen direkt, när man lyssnar på det här så ser man ju inte såklart vad du ser, Anna. Men det är allting från liksom, ja men någon tavla till torkade löv, till något vackert vykort. Ja men pinaler och prylar som är upplyftande för humöret. Så att det är väldigt inspirerande att sitta just här. Jag är nere i Skåne för att faktiskt min mormor fyller 80 år. Så att jag tänkte att jag passar på innan säsongen drar igång att ta ner mig och Lara till Skåne och se till att fira henne. Innan det är dags att vara lite mer fast i Stockholm så att säga.
Ja, men så vi gör en extra shoutout till Ester som alltså fyller 80, din härliga mormor vars lilla syjunta du sitter i. Och ja, men man blir lugn av att titta på bilden och allt som sker runt dig. Det liksom ger ett lugn. Men är det fågelfjädrar där bakom eller vad är det som hänger liksom bakom ditt huvud längst ut till vänster för mig?
Det finns absolut lite, jag ska säga jag tänkte säga döda djur, men det lät hemskt. Det är inga döda djur här, för de som är känsliga för sådana saker. Det är så här att hon samlar upp saker, typ som då fågelfjädrar, om hon ser dem på marken. Så de är inte ryckta från någon fågel, ingen fågel har kommit till skada, utan det här är bara ja, men vackra fjädrar som hon har hittat. Jag gissar att det säkert finns något snigelskal som inte finns någon snigel i längre och sådana grejer också om jag tittar omkring, men lite sådana saker. Så att det är det du ser där då, till min höger, Anna.
Det är skönt att det är på skärm för min del. Jag är ju liksom livrädd för fåglar. Jag var med om en traumatisk upplevelse den här helgen, för jag var och hälsade på en kompis som har lämnat livet i Stockholm för att flytta till Vikbolandet och som där har liksom, ja men, köpt, jag tror det är tre stora byggnader, varav de har ett som boningshus, ett som uthyrningshus och ett som en lada där de också öppnar upp en loppis till nästa helg och sådär. Också en mycket kreativ själ. Men längs samma väg så finns det en strutsfarm. Och det kände man ju så här, okej, okay, vi måste åka och titta på den. Jag förvarnade dem redan innan om att jag är livrädd för fåglar. Alltså på riktigt livrädd. Tänkte ändå lite så när vi satt i bilen på väg ner dit. För en av dem som var med var höggravid. Så vi gick inte de kilometrarna som det var bort. Utan det blev bilen ner. Kände jag att det bara, men, ja, klart jag kommer gå ur bilen ändå. När vi kom fram och jag såg den första strutsen. Alltså här. Herregud, det fanns inte på kartan att jag skulle gå ur den bilen kan jag säga. Trots att de stod bakom stängsel. Men sen så såg man också så inne i en lada så var det så mycket strutsar som jag aldrig har sett på så liten yta tidigare. Och alltså, för den som inte har sett en struts live, deras halsar och hur de rör sig Och om de då är många i grupp, alltså det såg ut som en ormgrop där inne när man bara ser alla de här. Ja. Alltså det var... Jag kan säga att mina vänner som faktiskt...
Jag är inte fågelrädd, men...
Nej, de som faktiskt gick ur bilen kom tillbaka och sa: du ska vara väldigt glad att du inte gick ut. Det där var det obagligaste jag har varit med om, typ. Så för mig som redan var rädd för fåglar, det var skönt att jag satt kvar i den bilen. Jag är glad att det inte är mina grannar som är en strutsfarm.
Ja, men vilken tur att du tog den lilla fågeln liksom.
Ja, verkligen så. När jag såg den första på nära håll som var riktigt stor, så kände jag, nej, all den där formen av kaxighet jag hade byggt upp för mig själv på vägen ner, den var som bortblåst. Så det där satt jag och känner att det ska bli skönt att nästa helg kommer jag sitta och titta på fotboll istället. Där känner jag mig mycket tryggare än i ett sammanhang. Där
hellre en boll i huvudet än en fågel i huvudet.
Absolut, fåglar känns livsfarligt. Så att, nej, det var min helg i solen. Vi ska ju blicka framåt nu. Det är ju liksom premiärnerver. Anna Anvegård beskrev ju sig lite som, eller ja, det var jag som absolut la orden i munnen på henne, om hon kände sig lite som en ko som ska släppas ut liksom på grönbete nu efter operationen. Vi fick ju se henne göra comeback här i kuppen i helgen, och vi ska väl snacka upp lite det som väntar. Vad generellt, bara så stort, vad tänker du liksom inför den här säsongen som nu ska kicka igång?
Nej, men jag tror att jag är väldigt tacksam för Svenska Cupen, för att jag är absolut en av dem som, när man börjar se försäljningarna som de flesta lagen har genomfört redan, det har redan slagits ett försäljningsrekord i OBOS damallsvenskan, och det är många tunga namn som har lämnat. Det är väldigt lätt i alla fall för mig att hamna i lite skrik- och panikmode och tänka, vad ska det bli av den här ligan? Vad ska det bli av? Jag tror vi har pratat i podden om just det här rädslan för att unga talanger måste ju fortfarande stötas mot några äldre, några mer erfarna, för att få den utvecklingen som vi hoppas på de svenska spelarna. Men jag tycker nog att jag har landat i att det känns ändå som att det är väldigt mycket kvalitet som fortfarande finns kvar. Det var någon som sa, var det kanske Stellan som sa det när du pratade med honom, att vi pratar gärna unga talanger, men vi pratar kanske för sällan om de äldre spelarna som väljer att stanna, som har enormt mycket erfarenhet, som är förebilder, än Josefin Johansson som är tvåbarnsmamma men ändå håller enormt hög klass för damallsvenskan, som är en så otroligt viktig spelare för att just unga spelare ska kunna få utrymmet att växa. Och det är ju så, varenda lag har ju en, två, tre sådana spelare. Men pratar vi den absolut högsta nivån, om vi pratar Hammarby lite kort, den toppen, den höjden av kvalitet som har lämnat, det tycker jag inte att damallsvenskan riktigt har. Genomsyrar hela allsvenskan. Det tycker jag inte. Där har det blivit ett dropp. Men det behöver inte betyda någonting negativt, utan snarare att vi kommer att hitta en helt ny mark, en ny platå av kvalitet. Vi kommer att se kanske fler U23-spelare som får ta ett större ansvar. Vi kommer säkert se unga talanger som kommer mycket tidigare komma till ett ansvarsområde som de kanske inte hade fått annars. Jag tror ändå den här säsongen, för att summera det, kommer bli lite mer svängig. Det kommer vara lite mer, jaha, ni tog poäng från det laget som man inte förväntar sig, för att det kommer inte kunna vara lika jämnt och förutsägbart, vilket kan vara väldigt roligt. Jag tror att den här utvecklingen som vi ser i svensk fotboll, den är ju någonstans att vi ska vara en säljande liga och ta fram talanger, men det förstår ju alla, det går ju inte över en natt. Det är inte så att det bara att alla som kliver in i en akademi blir automatiskt en damallsvensk spelare som sen ska säljas vidare. Det här är en process som tar flera år. Men det finns intressanta namn i periferin. Det finns intressanta namn som redan har presenterat sig. Och jag hoppas bara att damallsvenskan fortfarande håller den nivån som gör att de här spelarna stöts och blöts, så att de kommer till den här absoluta toppen för att kunna säljas vidare. Och också då, återigen, damallsvenska lagen måste göra bra ifrån sig i Europa, så att spelare tänker, ja, men vänta, det kan vara ganska bra att gå på andra hållet. För vi har ju faktiskt ett par, vi ska prata om det, men vi har ju ett par namn från till exempel Women's Super League som väljer att gå till damasvenskan för att utvecklas. Och det tycker jag är positivt. Den typen av utbyte gillar jag att vi ser. Så det var den korta, långa, övergripande versionen av min tycke liksom om damasvenskan så här inför.
Ja, jag håller helt med i vad du är inne på och kände väl lite. Ja, men nu är det ju också så, de som vet hur mitt liv och mitt schema ser ut och vad jag jobbar med, så är det ju liksom så att vintern, då blir det väldigt, väldigt mycket skidor, och det har varit en intensiv skidsäsong som tog slut den här helgen med världscupavslutning i USA och sådär, så att den har liksom varit så intensiv i år med ett OS också, så med alla de svenska framgångarna framförallt på damsidan med åkare som håller världsklass, att det har känts lite som att det har varit svårt att tagga igång för fotbollssäsongen, när man också har känt det här som du var inne på, att liksom, men alla försvinner ju. Vad är det som händer i damallsvenskan? Vad står lagen? Det har också varit så himla mycket att försöka då sätta sig in i igen, med tanke på hur nya lag vi har i den här serien på så många håll. Men efter att ha varit på upptaktsträffen förra veckan och fått mingla runt med folk, ta lite tempen på dem, som man ju kunde höra i det förra avsnittet av FanPlus, så kände jag ändå att men här finns ju energin, det kommer bli kul, och jag skulle ju också då tippa den här serien inför. Och kände att topp tre, ja bra, den sätter vi så här. Ska inte outa exakt hur jag sätter den än. Det kommer vi att gå igenom här. Men efter det, jag minns faktiskt knappt heller hur jag satte alla lagen. För att jag tyckte att det var så fruktansvärt svårt att veta vilka lag som kommer att överraska positivt. Vilka som kommer att ha tagit det steg. För att det känns som att det kommer kunna hända så mycket nu när det är så många nya lag. Jag menar, vi har sett ett Kristianstad som gjorde det bra i kuppen, som tog sig till en semifinal här mot Hammarby, som har fått in en ny tränare i form av Nick Chamberlain, som ju kommer närmast från Island, som har ändrat spelsättet för Kristianstad. Hur mycket kommer de liksom svänga under den här säsongen? De som man ju har haft där uppe som liksom en contender till toppgänget, man har alltid haft dem precis utanför då. Ja, men antingen toppduon eller topptrion. Vad händer med dem i år? Vad händer med ett lag som Piteå till exempel? Hur kommer Djurgården gå, som ju också är ett lag som har gjort det bra i kuppen, men som man känner, okej, men de tappar Mimmi Wahlström, som ändå var nominerade till ligans bästa spelare på galan på Stammansvenskans bästa i fjol för Djurgården, med liksom sitt driv och den effekten hon hade på laget. Hur mycket kommer de sakna det? Alltså det är så många, många, många saker. Men det gör ju också att jag är så otroligt spänd på att det ska dra igång nu och man ska börja få svar. För än så länge så är det ju så här, än så länge kan man tycka och tänka vad man vill, för det finns inget facit än så länge. Visst, man kan förhålla sig till kuppen, men kuppen är vad kuppen är. Den är ett bra sätt att se lite hur långt klubbarna har kommit, men det är inte serien. Det händer alltid andra saker i serien och klubbar behandlar kuppen på lite olika sätt. Det är klart att alla vill gå vidare ur kuppen, men råkar man åka på en plump liksom i första omgången i kuppen och det redan är kört, ja, men då är det lite skitsamma. Då kanske man inte kan dra så stora växlar av resten av matcherna och så vidare. Så att, nej, nu är jag otroligt taggad på att det faktiskt ska dra igång till helgen. Så om vi ska gå in lite på det. Vad har imponerat på dig inför den här säsongen? Vad tänker du kring det? Vad sticker ut för dig?
Men jag tar väl det enklaste svaret är ju Säbeck och Häcken. Jag har också då varit tidig med att säga att Malmö FF vinner OBOS damallsvenskan 2026. Jag kommer att ta tillbaka det. Jag tror inte att Malmö FF...
Oj, redan?
Yes, jag har ett nytt tips. nej, men det sa jag ju förra säsongen i slutet där, att om inte Malmö FF vinner nästa säsong så blir jag chockerad liksom. Men jag raljerar väl kanske lite där och har väl landat över en vinter och också tittat mycket fotboll. Jag har tittat på valen klubbarna har gjort. Och så här, jag sitter inte på något facit, men utifrån hur jag ser Häcken spela sin fotboll, hur sömnlöst de har tagit sig an Elena Sadikos sätt att coacha det här laget. Man har tappat väldigt mycket spelare, även dem. De har fått in intressanta, Palmadotter tycker jag är skitintressant, en ung spelare på högerkanten oftast, som är, ja, men hon är väldigt framådrivande. Det är en mot en försök efter en mot en försök. Man får inte glömma att de har kvar Tindel, de har Yusuba som jag tycker börjar ta bättre kliv i själva bollhantering, för jag menar, jag har ju varit på en lite tidigare att jag tycker att snabbhet i all ära, men du måste kunna hantera bollmomentet bättre, och det upplever jag i alla fall, att hon har ett ännu tryggare lugn, alltså än ett avslutnings där hon känns mer behärskad på något sätt, och det är väldigt kul att se den utvecklingen i henne. Givetvis Skröder är en story för sig, vi kan spara det lite, för det känns som att det är, som sagt, ett ämne för sig. Men det som jag ska säga en sak med Häcken är att när jag ser deras match mot Breidablik och jag ser Sampaio på det där mittfältet, och jag bara tänker, ja, ni är så klappsäkra vinnare av 2026, och hon går sönder kort efter. Alltså det är knät då. Det är en spelare som under McLind inte fick särskilt mycket förtroende, hade några inhopp och såg intressant ut, en teknisk spelare såklart. Men när man såg henne med Lenas uppställning, hon och Sandvik, alltså jag bara, Jesus Christ, vilken bra duo. Alltså ingen kommer kunna slå Häcken med de här två. Klipp till att hon har gått sönder och man tänker, ah, det där kommer såra dem. Men totalt sett, vad jag upplever med Häcken är att de är sammansvetsade. Det är ett lag, de driver åt samma håll. Det är inte bara det här förlita sig på att man har en Anvegård, att man förlitar sig på att man har en Sampaio eller Rubensson, utan det känns som ett mer homogent lag som klarar av om det stormar. Och det ska jag väl ärligt säga, det har inte alltid känt med Häcken. Det är varför jag har svängt i mitt tips. Inte för att man vinner typ 50-11-0 mot Breidablik. Det säger inte mig så mycket. Men hur de tar sig an matchen. Ja, men också hur man kan vända mot ett Djurgården. Ja, där har du ju en skröderfaktor. Du står ju den matchen live. Och det är väl bara att konstatera att vi vet inte hur länge Skröder kommer kvar i BK Häcken. Men det jag tror mig veta, det är att BK Häcken har en plan för den dagen de väljer att släppa henne. Jag skulle ha väldigt svårt att säga att man förväntar sig en rekordförsäljning på alla fronter i Skröder och inte ha en plan B för hur man ska ersätta den målmaskinen. Så mycket talar för Häcken. Jag har redan glömt din fråga. Jo, vad som imponerat. Det är ju alltid så inför en säsong, det finns så mycket att prata om, så jag får verkligen försöka lägga band på mig själv. Men jag tycker också att Piteå har imponerat. Och det låter ju som en slamkrypare här, men Piteå under förra säsongen bytte tränare. Man visste inte riktigt vad man hade dem. Man visste att Piteå kommer aldrig ge upp. Man visste att Piteå skulle någonstans visa lagmoral, men spetsen kanske uteblev. Jag tycker att när jag har sett dem spela nu och vilka värvningar de har gjort, så landade jag lite ändå i det här att man får inte glömma en Cecilia Edlund som är tillbaka från sin medicinska avstängning. Man får inte glömma Josefin Johansson som kan den här ligan på alla sina 10 fingrar. En Olivia Holm som har visat sig stabil över tid. För det är det här, de är jämna. Det kanske inte alltid är de här topparna, men du har en jämnhet, du har en förutsägbarhet i prestation. Henriksson, alltså det är liksom, det är ett lag. Och sen kryddar du det med Mats Ubara som kom in i för sig i sommaren 2025. Men jag tycker har visat ännu mer framfötter nu här på försäsongen. Liksom lite med det här sista passningen som Pete har saknat, får du Mats Ubara. Du har en superintressant värvning i Endacott som kom från Spurs. Fick väl inte riktigt ett break i Tottenham Hotspurs, utan snarare varit i Argyle som ung och fick mycket förtroende där. Men en spelare som har fått ett proffskontrakt här i Piteå och tar det steget, 2-årskontrakt. Ja, men redan där har ju Piteå en förhoppningsvis en liten diamant som de kan ta fram och facilitera för, så hon kan gå vidare senare. För enda kort känner jag i alla fall att det pratas som en riktig stor talang från England, som från landslagsnivå också, och kapten känns som en sån spelare som vi troligtvis bara ser början på. Och sen lägger du till att de har tyngden i Samson och Ali. Asla Johannesson fortfarande en viktig spelare för dem. Så att, hej Piteå, räkna inte bort Piteå. Men jag känner lite att det är lätt att sätta Piteå längre ner. Jag tror att många tänker att säga, vad kan de koka ihop? De har ju sålt alla sina spelare till Malmö FF. Men när man tittar lite närmare så känner jag snarare tvärtom. Att vänta, satan vad smarta var ni har gjort därefter. Så att det är också ett lag som sticker upp för mig. Nu ska jag ta en liten paus i snackandet. Anna, vad har stuckit ut för dig?
Ja, du var ju inne på att du fick ändra om lite i ditt tips här utifrån vad du sa i höstas. Jag kommer ju säga att, eller jag kan ju säga redan nu att jag känner att det tipset jag har lämnat in till vår fotbollsbibel inför den här säsongen där jag skulle tippa damallsvenskan. Det känner jag redan att jag kommer få äta upp lite efter att ha sett Djurgården live ändå. Jag tänkte att Djurgården skulle kännas så mycket svagare utan en Mimmi Wahlström, men tycker att de överraskade positivt, kanske framförallt lite den energin man får in med en sån som Maria Olofsdotter Grås i pressspelet högt. Jag menar, det är bara att titta på hur de gör sitt 1-0-mål. Visst, Lisa Löfving dräller också med bollen i häcken försvaret. Och är det någonting som finns som en brist för häckens del så känns det ju som defensiven just nu, men sättet Djurgården utnyttjade det på, att man var så hungriga, gör ju att jag känner, för jag har tippat Djurgården ganska långt ner, eller ja, fortfarande på övre halvan tror jag, men jag tror att det är precis på övre halvan, och det kan jag nog komma få äta upp efter att då ha sett dem live i den här semifinalen. Vi hörde ju Ceci Åsland i avsnittet förra veckan som pratade om de unga, och det är klart att när man också har en hel del ungt in i laget, det kommer svänga en del i prestationer, det kommer att vara lite svajigare, men det känns ändå som att, ja, men de har någonting på gång, och jag är ju en av dem som tycker att Anna Koivunen verkligen är en av seriens bästa målvakter, och jag menar, de dagarna hon har sina bästa matcher, då kan hon stänga igen mot de flesta motstånd. Och man ska ju faktiskt också säga det att Koivunen var en av dem jag pratade med efter Olofsdotter Grås den andra, och båda de två säger ju faktiskt rakt ut att de pratar om SM-guld i Djurgården inför den här säsongen. De har lagt i ribban väldigt högt. Jo, det gör de. Det tycker jag ju absolut är för högt, men, och jag tror inte att de kommer ro på topptrion som jag har i tipset, men det känns ändå som att jag kanske skulle petat upp dem lite till i den här tabellen. Jag tycker att det man såg i matchen mot Häcken ändå imponerade. I andra halvlek i cupfinalen, eller i cupsemin, så ser man ju dels ett Häcken som kommer ut och är vassare, som inte alls var nöjda med vad de höll på med i den första halvleken. Och ett Djurgården som i sin tur helt plötsligt lite hade något att förlora. Man faller liksom ner helt plötsligt, och det är sex man i backlinjen när både Olofsdotter Grås och Johanna Renmark, som ju också är ny i Djurgården inför den här säsongen, de faller ner liksom på varsin kant. Så helt plötsligt har de liksom en sexbackslinje, och man känner att så här kan ju kanske inte riktigt hålla på. Men då känner man att nerverna ställde till det lite för Djurgården. Det ska bli intressant att följa dem den här säsongen. Sen så har vi ju ett lag.
Får jag hoppa in lite på Djurgården här när vi ändå är där?
Kör på!
Nej, men du är inne på just den här höga pressen, och jag tyckte också den såg jätteintressant ut, och det var roligt att se den energin från Djurgården, och det talar väldigt för dem om de har den aggressiviteten genomgående. Det jag ska säga är ju att när den är så utpräglad hög press, så utgår jag också från att motståndarna hittar en ganska snabb lösning på hur ska vi hitta ett övertag i det. Jag tycker man skulle kunna investera fler, alltså mötande spelare, alternativt att man hittar mötande för att sen droppa över den bollen. Att man inte, alltså jag menar, fötterna på häckens målvakterna är alltid bra. Att man någonstans bara tar sig förbi den ytan. Nu var det Häcken. Alla lag kanske inte kan hantera det. Men Det finns ju en risk att sätta väldigt hög press också. Men lyckas de med den så kommer Djurgården vara superintressant. Och du var inne på Renmark. Jag tyckte hon framförallt mot Häcken kändes väldigt hungrig. Hon kändes som modig och beslutsam där ute. Ska vi se, kul att se hennes utveckling den här säsongen då, för hon har ju varit på lite äventyr tillbaka till damallsvenskan, och det känns ju som att de lägger mycket kort i hennes liksom korg eller i hennes låda. Och sen har du ju Grå som i Linköping, får man väl ändå säga, levererar trots hur tungt de hade. Jag tror hon gör 7 mål. Så att det finns intressanta spelare, absolut. Du har Ulenius, ska jag säga rätt. En av de, alltså om vi pratar Skröde så pratar väl Finland Ulenius. Hon är väl från Finland, nu blir jag helt...
Det är hon absolut.
Ja, jag bara säger, du vet, det är många nationaliteter här nu. Men det är liksom deras Skröder. Och sen Ceci Åsland, alltså, vi vet alla hur viktig hon är för det laget. Så att varför pratar jag så här då? Ja, men för att jag har också Djurgården väldigt lågt i mitt tips. Jag har inte presenterat mitt tips någonstans, men Ceci tyckte att det var kanonbra att jag satte dem lågt förra säsongen, för de har använt det som sin motivation. Jag hade ju sagt att det skulle vara årets flopp, eller besvikelse till och med, och de hade satt upp det i sitt omklädningsrum, exakt det citatet, och kände att det motiverade dem tillräckligt. Och då sa jag att I live in your head rent free, och då skrattar hon gott åt det. Men hon sa, tyckte det var jättebra, fortsätt hålla oss lågt, så ska vi överbevisa. Och det är ju någonstans här, du vet ju vilken mental kraft som finns i Djurgården. Så jag är väl lite så här försiktigt optimistisk, men inte övertygad med Djurgården. Jag tycker de spretar mycket mer. Jag tycker inte att de är lika, om jag nu tar Stockholms konkurrenterna AIK som vi kommer komma in på, så upplever jag att det är ett mer, hur ska jag säga, fastklistrat lag. Djurgården känns spretigare. Det känns som att det kan vara lite mer temperamentsfullt beroende på då hur Remark har det en söndag eftermiddag, eller en Grås, eller en, ja men säg en Ceci, om inte hon har sin bästa match, vad händer då? Jag är lite orolig för hur de hanterar totala säsongen, men det var bara min lilla input då i Djurgårdsfacket.
Mm, ska vi ta oss till AIK då, som ju också är ett lag som väl får trilla in i kategorin imponerat, som man nu har förväntningar på inför den här säsongen. Vi har Lukas Zubryski som går in på sin andra säsong som huvudtränare för AIK, och som vi var inne på förra veckan, han vill ju att AIK ska spela en väldigt underhållande fotboll. Hellre vinna med 4-3 än 1-0. Det ska liksom hända grejer, och man vill göra så att det är kul att gå och titta på fotboll på Skytteholm. Vi får se om de lever upp till det. Jag ska dit till helgen och se deras premiärmatch. Den blir ju också en rolig premiär. Det är ett AIK mot ett IFK Norrköping direkt på Skytteholm. Så att de kommer ju få bekänna färg på en gång. Men det är ju ett lag som vi har vant oss vid att de slåss för sitt liv i botten. Det har hänt väldigt mycket, det har stormat en del runt AIK de senaste åren. Vi vet senast de var uppe så fick ju tränarna gå mitt i, och det var mycket som liksom hände runt AIK. Nu känns man mycket stabilare, man känns tryggare, man känns lugnare. Man har liksom hittat sig själva någonstans i det här AIK. Det känns som att man på damsidan står ganska stadigt på ett sätt som jag inte har känt de senaste åren, när det har liksom känts som att de bara jagar och slåss för sina liv. Man har det här AIK-blodet i form av en sån som Jenny Nordin, lagkaptenen, som ju för mig symboliserar AIK mer än något annat. Och då är det ju också det stenhårda. Sen så har man ju då det unga, till exempel en sån som Nova Selin som ju gjorde det bra i fjol, som kanske kan göra det ännu bättre i år. Men det som hon kanske behöver tänka lite på då, det är ju att man också ska komma till avslut. Man kanske inte hela tiden liksom kan lira sig fram till att det ska vara ett svinsnyggt mål, utan det är bara att brunka in dem också. Att man hittar den där kombinationen. Och känslan jag fick när jag pratade med Lukas på upptaktsträffen, det var ju att AIK ska vara ett lag som kommer till skott väldigt mycket mer i år. Skjut hellre, skjut utanför om det är så, för att skjuter vi inte så kommer det absolut inte bli några mål. Så att det känns som att det har pepprats på Skytteholm att i år, då skjuter vi på allt, helst hela tiden. Vi får se hur många mål det resulterar i, men jag tycker det ska bli spännande att se AIK den här säsongen på ett sätt jag inte har känt riktigt inför tidigare säsonger, när man snabbt har placerat in dem som ett av de där lagen i en bottenstrid.
Men herregud, jag hade ju AIK som nedflyttade alltså förra säsongen. Och jag har ju dem bara för att hetsa och skapa rubriker. Har jag satt dem på fjärde plats i år.
Det är högt, det är det. Ja, ja, absolut. Jag som har dem men, femma, men ja.
Nej, precis. Jag överdriv då, Anna. Nej, men vet du varför jag satte dem där? För att det är väl lite för att symbolisera också att från fjärde och neråt typ till åttonde plats, I have no clue. Alltså jag kan inte för mitt liv särskilja. Och det är just för det jag var inne på. De kommer ta poäng av varandra. Det kommer vara lite mer toppar och dalar. Men AIK, jag vill landa lite där. För att varför tror jag så mycket på dem då? Jag tycker det som Lukas har gjort med den här truppen är fenomenalt. Det finns en tro, det finns ett driv, det finns en aggressivitet. Alltså AIK gick i samma takt tidigare säsonger. Det är liksom ingen explosivitet för 5 öre. Och det var inte för att inte spelarna hade det i sig, utan det var bara så här, man fick inte ut någonting av dem. Nu ser vi ett AIK, spelarna som brinner. Det glöder. Du har en sån som Jenny, men du har också Anna Oskarsson, en väldigt underskattad ytterback. Hon har mer i sig, tycker jag. Vi har ju sett henne väldigt tidigt på landslagsnivå, en spelare som kanske fick en liten dipp i sin karriär, men jag tycker liksom återupplivat den. Så pålitlig. En Matilda Plan. Du har en Sembrant. Glöm inte Sembrant. Sembrant är ju inte bara en möjlighet i backlinjen, men vi har också sett henne på centralt mittfält. Nu har man hittat ytterligare en lösning på det mittfältet som jag tycker kanske saknade mest kvalitet i AIK, och det är ju Emily Österås från Norge, U23-spelare som bara känns så där. Du vet, men som en Joramo i Hammarby, om man förstår den referensen, om man tittat på Hammarby. En spelare som bara behärskar spelet, som förstår när ska vi öka tempot, när ska vi sakta ner, när behöver vi sätta sidledspassningen eller bakåt, eller måste vi kanske driva på framåt. Jag tror att hon kan vara, liksom, jag ska inte säga hela svaret, men en stor del av den kakan. Utöver det, vad de har saknat i offensiven. Tabata, absolut. Men det har känts lite tomt. Celine är väldigt ung. Vi kan inte förvänta oss att hon ska bära allt. Nej, men då har man tagit in en Lisa Björk, som vi vet har otroligt mycket speed. Har ett avslut. Ida Björnberg kom ju in redan förra säsongen och presenterade sig, kan figurera bara som ytterback men också då i offensiven. Alltså helt plötsligt så ser du ett AIK som håller högre nivå totalt sett, är slitstarka, slittåliga, orkar träna på den nivån som Lukas kräver av dem, men också har spetsen, har det här lite fula i sig också som du var inne på, som AIK ska stå för. Wyman, en väldigt pålitlig målvakt som nu har haft lite skadebekymmer, men trots allt när hon är tillbaka, så det här är ett lag som känns elektriskt för mig i alla fall. Och därför är de min uppstickare och ett lag som jag tror, eller så här, jag tycker ska bli skitspännande att se om de får ut det jag tror att de kan få ut.
Vi får se, vi ska alldeles strax ta och prata om vilka frågetecken vi har inför den här säsongen. Men först blir det en kort reklampaus. Vi är alldeles strax tillbaka. Okej, vi har gått igenom det som imponerar. Nu ska vi snacka lite mer frågetecken. Och om jag lyfter mitt första frågetecken så hittar jag det i mitten av tabellen. Jag sätter det frågetecknet på ett lag som, visst, att tippa dem i mitten av tabellen, det är positivt jämfört med i fjol, men det är så långt ifrån den självbild de själva vill ha. Det handlar om Rosengård. Det är ett lag jag känner att jag inte alls vet vad jag har. Där hela situationen, jag menar, vi pratade med Joel Kjetselberg i förra veckan. Bara hela den situationen är ju egentligen superknäpp. När har man ens hört talas om att en tränare får gå från sitt jobb och sen få tillbaka det 3 månader senare? Sen är det ju som Joel säger att det hade ju aldrig hänt om han hade tappat spelargruppen, vilket han då inte hade gjort, utan nu är han tillbaka och jag har ju gillat det jag har sett som Kjetselberg har gjort i Rosengård tidigare, men nu det har hänt så otroligt mycket i den här truppen. Det har plockats in spelare från höger och vänster. Det är ett väldigt ungt lag som kliver in. Och jag känner liksom, jag vet inte alls vad jag har de mästarinnorna inför den här säsongen.
Nej, det ska bli intressant om han spelar en enklare fotboll, för jag tror det var lite där jag landade under hans tidigare session i Rosengård, att med mästarlaget så var det inget snack om saken att de skulle klara och behärska den typen av liksom, utmanande taktik och framförallt så mycket beslutsfattande som ändå spelarna själva fick ta. Jag tyckte att under förra säsongen så var det så tydligt att den truppen han hade behärskade inte den nivån av taktik och framförallt det här beslutsfattandet konstant, utan behövde kanske lite mer ramar. Det är intressant det du pratar om med vad som händer bakom kulisserna. Vi vet inte allting, men man kan ju alltid spekulera. Och nu klev ju Krux in som en stor sponsor, fortfarande inom ramarna för 51%-regeln. Men också i samband med det så har Seger fått en större roll i klubben. Emily. Tidigare sportchef, lite oklart vad som har hänt med henne, ingenting som jag vet som har kommunicerats. Det känns som att Rosengård har jobbat ganska hårt på att sminka över vissa saker som de inte vill beröra, utan man vill såklart förhöja det som är positivt, och det tycker jag de gör helt rätt i många avseenden. Att Joel kommer tillbaka, det är ju som du säger, han har inte tappat spelargruppen, det tror jag aldrig, det kände jag aldrig att han hade gjort, men man tog ändå in Rafa, man tog in Martin, och de fick gå lika snabbt, frågetecken. Alltså det är ändå lite luddigt, och vi har inte riktigt sett det i damallsvenskan tidigare på det här sättet.
Nej, alltså apropå lite luddigt så var det ju så, alltså bara hur hela grejen med att Joel var tillbaka kom ut. Det var ju när de liksom startade om säsongen och han helt plötsligt stod där och ledde en träning, och de ville inte ens säga varför han gjorde det, utan det skulle de presentera lite senare för att allt inte då var helt klart med att Krux skulle kliva in. Man hade inte haft det där mötet än, men Joel höll ändå i träningen. Alltså bara hur allt det där kommunicerades och hanterades, och vad jag har hört så var det ju så att spelarna visste ju inte heller någonting innan det, så att det känns som att det har varit väldigt luddigt i kanterna runt den här omorganisationen och vad som har hänt och vilka som har fått gå och hur det har gått till och sådär. Det gör ju en lite förvirrad, förundrad och förbryllad inför den här säsongen.
Ja, och alltså om jag ska vara helt ärlig, något som jag verkligen imponeras av med FC Rosengård är ju att du vet när vi sa att Malmö FF skulle komma in och ta över och Rosengård inte skulle ha en chans, och man tänkte liksom att så innovativa som jag upplever att Rosengård ändå är i att hålla sig över vattenytan, det måste jag ge dem. Sen kan man tycka vad man vill. Jag har inte grävt djupare i Krux inblandning. Det jag tycker om är någonstans det som jag tror också Joel sa i förra poddavsnittet som du klippte ihop som en jäkla stjärna, var ju att här går du in med en sponsor som faktiskt har ögonen för damlaget. Du har fokus på att de ska få de bästa förutsättningarna. Att du ska ha resurser som handlar mer om helheten, inte bara om att du ska ha en tränare på plats. Och sen så, som sagt, jag kan för lite om de här liksom, det finstilta, så jag ska inte gå in och härja om det, utan bara landa någonstans i att jag tycker att det är rätt så fräckt och innovativt och framförallt nytänkande i en sån här, och det tror jag snarare blir en sån här, jaha, okej, vänta, Kristianstad kanske funderar då om Rosengård gör så, hur kan vi använda liknande modell? Vittsjö kanske också funderar, jaha, kan man göra så? Alltså, och så vidare. Vi pratar alltså singelklubbarna, för det har ju varit den stora dialogen. Varför, hur ska singelklubbar överleva när lag som Elfsborg eller IFK Göteborg eller nu då Malmö FF kommer upp? Ja, men det kanske finns vägar. Och som sagt, lite tidigt igen för att utvärdera. Men det vi vet är ju att Krux kommer ju från lyckosamma samarbeten med Montpellier i Frankrike. Och ja, som sagt, det tåls att undersökas vidare. Men tillbaka till det fotbollsmässiga. Vi vet inte riktigt vad vi har Rosengård. Om vi går lite kort igenom truppen så har man ju faktiskt ett målvaktsställ som är superbra. Moa Edrud kommer troligtvis ta första platsen. Även om man då har en Murphy som jag tycker är en väldigt bra målvakt. Men kanske haft lite för mycket misstag i sig under förra säsongen. Man har också en ung Saga Andersson som är på landslagsnivå. Som visar att hon är där för att fightas. Eller framförallt i en bra miljö att utvecklas. Det jag skulle säga apropå det här med att vi tar se spelare som går på andra hållet. Det är ju Arsenal-lånet blir det då väl. Wellesley Smith. Tror jag man säger. Vi har sett henne under Svenska Cupen. Hon har känts extremt trygg i mittbackspositionen. Trots sin ålder så är en spelare som... du vet, man ser att fotboll finns i hela kroppen. I ryggmärgen. Och, det blir kul att se just de här spelarna som kommer utifrån tillbaka till Sverige för att utvecklas. Det känns ju som ett jättebra utbyte. Utöver det så Sörbo tillsammans med Örling. Örling tillbaka i FC Rosengård. Vi vet alla vad Ria Örling har gjort för det här laget. Tillsammans då med Popegaio som jag anser pratas för lite om. Jag tycker hon är skitspännande. Satan vad hon har kvalitet. Framförallt det här fokuset att gå framåt. Vilket jag tycker många spelare saknar. För henne är det så självklart att hon ska utmana emot en. Ta ett avslut utifrån. Så det tycker jag känns som att man har någonting. Det senaste nyförvärvet Amanda West. Vet vi ju om att hon kommer från en knäskada. Som hon är ju från USA. Eller kom från USAs liga. Hon är kanadensare. Men hon drog korsbandet. Och kan väl säga att hon hade lite otur. När säsongen avslutades i USA. Så tog hon. Det blev ju ledigt. Så över jul och nyår och så vidare. Så när hon kanske hade behövt dra igång sin träning. Fortsätta sin träning. Så har hon fått liksom, hamnat lite på efterkälke. Så att det är väl fortfarande oklart vilken liksom, nivå hon kan komma in på. Men det är ju en spelare som ska addera till deras offensiv. Förutom då Anna Mimo som vi vet vad hon kan göra när hon är på sina bästa humör. Men där måste jag vara lite krass och säga att det var länge sedan vi såg hennes bästa prestationer. Hon behöver liksom vakna till liv 2026 för att hjälpa laget. Likt Remy Simpson som chockerade mig att hon tog plats i FC Rosengård. Men jag vet att Kjetzeberg är väldigt spänd på henne. Och vad de här båda spelarna faktiskt kan bidra med totalt sett och utvecklas i den här miljön. Så att jag håller med dig. Det är ett frågetecken. Jag har bara pratat på här nu säkert i 5 minuter om ett Rosengård som blir väldigt mycket. Det kan bli bra, men vi vet faktiskt inte.
Nej, och de har ju en tuff premiärmatch. Hammarby borta på 3 Arena till helgen. Det blir intressant att se hur man står mot ett sånt lag. Samtidigt så kanske det är en kanonperiod att möta ett Hammarby med tanke på att de... Ja, men dels precis spelat en cupsemi i Svenska Cupen, tagit sig till final där. Men också det faktum att de kliver in i Europa Cup. Vi kommer prata mer om de där dubbelmötena som väntar för Hammarby och Häcken. Men det är ju faktiskt så att det spelas redan på onsdag, det första mötet. Och sen kommer möte 2 i nästa vecka. Så att jag menar, det är ju en intensiv vecka för de här lagen när man mitt i det ska slänga in en damallsvensk premiärmatch dessutom. Hammarby kommer vi prata mer om, för de är lite av ett frågetecken för mig också. Men ett lag som jag definitivt har på listan över frågetecken, det hittar jag i min kära hemstad. Eller ja, inte numera, för numera bor jag ju i Stockholm, men... Jag har ju ändå kvar lite av min småländska dialekt, även om jag ofta får höra att den slipas bort mer och mer. Växjö. Var de står, det känner jag att jag inte riktigt vet. Det är liksom ett ungt lag som, jag menar, jag höjde på ögonbrynen när jag läste lokaltidningen där nere, Smålandsposten, och såg att Desidupoy, som ju ändå hade en fin säsong för 2 säsonger sedan och gjorde en del mål, hade lite tuffare att få speltid i fjol, att hon hade gått till Öster som startar upp en damsatsning i division 4 istället för att vara kvar i Växjö DFF. Och det här hänger väl också lite ihop med de rubrikerna som har varit runt klubben inför den här säsongen, och det handlar om ekonomin. Det handlar om det, de röda siffrorna man hade efter förra säsongen. Sen är det ju så att Växjö DFF har en sponsor som pytsar in och jämnar ut det där, men det kommer ju också då lite med att okej, nu kanske vi måste skruva. Det innebär att vi har ett ungt Växjö DFF i fjol som har tappat två av de spelarna som imponerade mest på mig i fjol i laget. Det är ju Larkin Russell som har gått till Malmö FF, och det är Emma Holmqvist som har lämnat DFF för att flytta upp till Djurgården, som ju också då är en U23-landslagsback. Så att jag känner att jag vet inte alls vad man har Växjö inför den här säsongen. Det kommer vara ett ungt lag som jag tror kommer kunna få det tufft under året, som kommer vara indragna i en bottenstrid.
Ja, det tror jag också. Jag bara skriver under på det, och det är ju bara att konstatera att så här, man kan inte göra det för enkelt för att säga att unga spelare kommer automatiskt misslyckas, men jag tycker exakt som du, Anna, att när man tittar på erfarenheten på de här unga spelarna så är den ganska skral. Du kan inte förvänta dig att de ska kanske orka över en hel säsong. Jag tycker att man, alltså så här, vi får ändå konstatera att Nelly Karlsson och Josefin Harrison är de som har mest erfarenhet. Och vad är de i min ålder ungefär? Så att jag menar, ja, Nelly är ju 30, hon är 95. Och Harrison är ju 26. Så jag menar, där är typ dina äldsta pjäser. Över det så, alltså, Alice Broman är en superintressant ung spelare in på mittbacksposition. Hon kommer från Elfsborg. Ungdomslandslagsspelare som är jätteduktig, men återigen kanske har några misstag i sig som man har när man är 19 år gammal, och det ska man få ha, och man ska inte behöva liksom tänka för mycket på allt annat runt omkring man ska behöva göra som är ansvarig. Sen utöver det så har du nyförvärv i Persson Velin, syskonen får jag väl säga. De har ju varit i Trelleborg tidigare, men går nu till Växjö, och det är så här, det finns kvalitet. Vi ska definitivt konstatera att Thelma Persson Velin är ju grymt intressant spelare, har mycket fart i sig, och jag tycker det är helt rätt att hon är återigen försöker på damasens nivå, men återigen, det är inte en jämn prestation över en hel säsong än så länge. Det stora utropstecknet får man väl ändå säga Saga Svedman som gick till Piteå och som nu gick till Växjö och kommer vara viktig för deras offensiv tillsammans med Maja Bodin. Så det är klart att det finns kuggar som kommer kunna bära, men känns väldigt, väldigt oklart. Så definitivt är neddragna i en bottenstrid, och på mitt tips kan jag outa, kommer behöva kvala.
Ja, mitt så har jag dem ändå precis ovanför kval. Jag har varit så tråkig att jag har placerat BP på kvalet så som det har sett ut de senaste åren.
How could you?
Jag trillade i den fällan. Vet inte om jag känner mig helt trygg i det där tipset, men för Växjös del så känns det ju som att mycket kommer ligga på axlarna hos de du är inne på, de rutinerade som Nelly Karlsson, Josefin Harrison, vi har Nelly Nilsson som kommer från stan, som är på det där mittfältet och som också då ska vara en av de som bär det här laget, och så rivjärnet framåt i form av Maja Bodin. Det kommer krävas väldigt mycket av dem för att hålla uppe Växjö den här säsongen. Vi får se hur väl de klarar det. Jag har ju också då en tuff uppgift i premiären med ett Djurgården på bortaplanet. Djurgården som nu då kommer in stärkta av det de har gjort i kuppen och lär vilja visa direkt att de vill vara med och slåss om det här, med tanke på att de, som jag var inne på tidigare, faktiskt pratar om SM-guld i den där klubben. Jag var inne på att jag har BP på kvalplats. Du har ju dem att de ska klara sig kvar. Det var någon som sa, jag kommer inte ihåg vem på upptaktsträffen, men som tyckte att det hade varit skönt om BP kan vara på den där kvalplatsen, för de klarar ju alltid det. De är vana, de vet hur man gör. Det var absolut inte någon från BP-hållet. De vill ju såklart hålla sig över det. Vad tycker du talar för att BP slipper kvalplatsen i år, att man håller sig på trygg mark? För det är ju så att du har ju inte tippat ut dem heller.
Nej, jag, nej, precis. Och så här, de kommer ju vara precis ovanför kval för mig. Jag tror inte att BP gör revolutionerande saker den här säsongen, men när jag tittar på åldersstrukturen i laget som jag har fastnat lite för inför det här året, jag vet inte varför, men jag bara känner att här, vi behöver lite fler 23-25-åringar som driver skutan, som håller bra nivå. Och jag upplever ändå att BP har den basen, och framförallt man har ändå Svedberg på mittfältet fortsatt. Gibson väljer att ta sig tillbaka från sitt utlandsäventyr i Kanada, tillbaka på svensk mark och kommer förstärka mittfältet. Och Gibson är ju en spelare som är pålitlig, det vet vi. Kanske inte återigen kommer liksom göra revolutionerande saker, men hon är en trygg punkt som hanterar tempot i damallsvenskan väl. Sen är det ju offensiven, och jag menar, jag kanske inte riktigt lägger mina kort på Engman, för hon upplever jag varit lite ojämn de senaste säsongerna med tanke på mycket skador hon har haft, och fick lämna Hammarby på ett märkligt sätt, och sen fick hon en fotskada, alltså lite hackigt sådär, men Engmans högsta nivå har vi alla tagit del av. Jag tycker BP har behövt spets. Lillbäck har varit brutal för dem. Men vi glömmer gärna Frida Törnqvist. Eller vi gör ju inte det gärna, men vi råkar göra det. Och Törnqvist har visat år efter år efter år att man kan räkna med henne. Så att det känns som att de har en tyngd i offensiven som kanske inte riktigt har varit tidigare. Plus då att man har spelat ihop sig, man känns som att man har en högre lägsta nivå, lite tråkigt att säga, prata om det, men det är väl där jag landar någonstans. Så att jag, som sagt, jag tror inte vi kommer se BP dra ner byxorna på liksom alla toppkonkurrenterna eller sådär, utan jag tror att vi kommer se en överkomlig säsong där man tar fler poäng än vad Växjö gör, för att man är lite jämnare, lite äldre, lite mer erfarna och ändå har tillräckligt mycket spets. Så enkel tråkig analys har jag gjort, men det är där jag landar.
I min värld så har ju BP också dels kanske ett av de tyngsta tappen den här säsongen, men också en av de mest förvånande värvningarna i år. Det tyngsta tappet, det är ju då sett till liksom vad BP är och vad de har. Och de fick ju klara sig utan en stora delar av förra säsongen också. Men en Tuva Ulvestad som fick iklä sig kaptensbinden i fjol, tyvärr drog korsbandet, saknades därför. Hon är ju en väldigt, väldigt spännande spelare som såklart hade betytt extremt mycket för BP att ha i sin offensiv, men som ju har flyttat till Hisingen, till Häcken, och man hoppas väl framåt sommaren att hon ska vara back to business. Ungefär lagom till att en Felicia Skröder kanske flyttar eventuellt, apropå att du var inne på att Häcken brukar tänka steg i förväg och så vidare. Och jag tycker ju att det är ett kanonsteg för Tuva Ulvestad att ta, att flytta till Häcken som vet hur man förädlar talang, som har de resurserna de har, att få spela med den typen av spelare, träna med den typen av spelare varje dag. Men sen så kom det ju en värvning här bara i helgen, tror jag det var, som man annonserade att Wangerheim går till BP. Det handlar ju då absolut inte om Ellen Wangerheim, utan lilla syster Maja Wangerheim, som vi har sett i damallsvenskan tidigare, till exempel Kristianstad, sen gick hon till Uppsala, men då var hon ju back. Nu är hon värvad som målvakt. Och jag kände, what the fuck hände här? Tyckte att det var en mycket, mycket förvånande värvning från BP-sidan, men jag tycker det är kul. Jag såg absolut inte den komma, så att säga. Man har ju Klara Ekstrand till exempel i mål. Man har plockat in Serina Backmark från AIK. Så att Maja Wangerheim nu ska komma in där och vara målvakt. Jag såg inte den komma. Jag tycker det är roligt när det händer oväntade saker. Och den här går in på min lista. Det är kanske det mest oväntade som har hänt under det här transferfönstret.
Jag måste säga ju själv, och jag läser verkligen innantill nu. Under säsongen vill jag bara utvecklas, ta steg som målvakt och börja känna mig som en målvakt igen. Alltså vänta, det här hände bara i damallsvenskan. Vad sjukt och vad skevt och vad roligt samtidigt. Men det är i BP hon tog sina första kliv som målvakt, säger hon också. Så att det är väl asfett, om jag får uttrycka mig så, att man kan skola om sig mitt. Det har vi ju sett på andra poster, men det är väl väldigt sällan vi någonsin har sett det gå på det här hållet in i målvaktskassen. Så good for you, Wangerheim, säger jag.
Ja, det ska bli kul att följa Wangerheims resa på väg till att känna sig som en målvakt då igen. Som sagt, Klara Ekstrand är ju första valet i BP-kassen och har ju... Jo, hon gjorde ju några riktigt bra matcher i KIF Örebro. Hade väl det lite svängigare i BP i fjol, men visade ju mot Eskilstuna nu att hon i deras genrep här att ja, men kan göra de där svettiga räddningarna. Så att vi får väl se vad som händer med BP. Men om vi ska liksom ta en liten kort reklampaus igen innan vi kommer tillbaka och pratar om ja, men några av topplagen då och också Europacupen. Så håll till godo, vi kommer alldeles strax tillbaka igen. Okej, ska vi ta oss an Hammarby som jag ändå satte ett frågetecken på här. Vi har ju sett alla spelare som har lämnat inför den här säsongen. Det är många tunga namn som har flyttat från Bayern framförallt till WSL, och som Ville var inne på förra veckan att det talar ju för hur bra spelare de hade när de går till de klubbar de går till och så vidare. Men jag menar, nu ska man ersätta en Ellen Wangerheim, man ska ersätta en Smilla Holmberg, Julie Blacksta, Anna Jösendal, alltså det är tunga pjäser som har lämnat Hammarby. Vad känner du liksom kring hur de har ersatts och vad vi kan vänta oss av ett Hammarby den här säsongen?
Att man inte har ersatt dem. Inte ens närheten. Och så krass måste jag vara när jag pratar om Hammarby. För så här, hur positiva vi än vill vara så måste vi prata klarspråk. Och det är inte ersatt. Alltså så är det bara. Man har däremot, ska jag säga, Hasund är kvar. Det är en viktig spelare för dem som jag tycker är pålitlig över tid. Hon kommer troligtvis göra rätt mycket poäng för dem. Joramo är kvar. Det tror jag också var väldigt avgörande. Jag tycker Joramo tillsammans med Koivisto känns som ett väldigt tryggt mittfält tillsammans med ett nyförvärv i Sörum. Jag vet att Alice Karlsson pratar om Sörum som att så här, hon är på riktigt. Jag tycker inte jag sett riktigt den utvecklingen i Sörum än, så jag är super exalterad att fortsätta titta på Hammarby under säsongen och sätta den där sista avgörande passningen, ta de där avsluten och vara lite det här liksom spindeln i nätet för mittfältet. Så att det är en bra spelare utan tvekan, men kanske inte riktigt har kommit igång ännu. Offensivt så har man ju tagit in Mari Nyhagen, men hon har haft försäsongen kantad av skador. Det ska ju vara någon slags ersättare till de här avbräcken som ändå blir med att man säljer spelare. Svea Renberg kom ju in tidigt i fönstret och känner väl inte riktigt att hon har den tyngden, pondusen att leda ett Hammarby om man jämför med tidigare, typ en Wangerheim och så vidare. Så att det kommer liksom vara en utvecklingskurva för de här spelarna, och därav så är ju stora frågetecken för Hammarby. Det de inte har tappat på det är ju i försvaret, alltså förutom Blacksta då, som känns som ett jäkla stort tapp ute på ytterbackspositionen. Men tittar jag på liksom totalt sett för linjen så känns den stark. Du har ändå Alice Karlsson kvar, de har tagit in Arna Dottir, Blacksta är kvar, Reidi har ju trots allt ändå blivit upplockad till A-landslaget, man ser någonting i henne. Sofia Reidi som fortfarande har en bit kvar för att nå allra högsta nivå i sig själv, tror jag. Men intressant spelare. Matilde Jansen har gått till Hammarby. Där har du en spelare som skapat tyngd. Så vad jag tycker att Hammarby har gjort, de har prioriterat sin försvar. Att de ska ha ett solidt försvar som ändå har en lite mer kött på benen och erfarenhet. Men en offensiv som definitivt kommer behöva lite tid. Och vi vet helt ärligt inte vad Nyhagen, vad hon kan prestera i damallsvenskan, för vi har inte sett henne tillräckligt. Eller i alla fall inte jag, ska jag säga. Det vi har med Hammarby, det är årets mest intressanta namn. Fanny Petersson. Det har snackats om Fanny Petersson över hela pressträffen, vad heter det? Upptaktsträffen. Vi har sett Fanny Petersson redan förra säsongen smyga igång lite i damallsvenskan. Kände redan då att jäkla vilken spelare. Men under Svenska Cupen, satan vad bra hon har varit. Och då pratar jag inte bara om det här avslutet hon gjorde. Vi pratar alltså varje tillslag på bollen. Hur hon rör sig, orienterar sig. Jag tycker hon är redan en av damallsvenskans bästa spelare. Och då är hon 16 år gammal. Det är så bra hon är. Ja, jag har redan suttit och härjat om att unga spelare kanske inte kan hålla samma nivå över tid. Men titta på Fanny Petterssons rörelsemönster och återkom och argumentera. Och ens försöka övertyga mig om att hon inte är en av de bästa spelarna redan. Hon är så jäkla bra. Hon ser fotboll på ett helt annat sätt än många andra gör eller någonsin kommer göra. Jag har väldigt höga förväntningar på henne. Och i bara positiv bemärkelse, jag tycker hon känns som ett superlöfte. Om Skröder har pratats om, så kommer Fanny Petersson vara nästa stora namn att prata om.
Ja, det är ett namn att lägga på minnet, och jag skriver under kring allt du säger om Hammarby. Vi ska prata mer om dem när vi kommer till Europa Cup snart. Men vi har ju ett till lag. Jag var inne på det, alltså topp tre. Det känns som att alla är rörande överens om vilka lag som kommer komma topp tre i år. Där jag har sett ett frågetecken för Häckens försvarsspel, hur man ska få ihop det inför den här säsongen, och även då mittfältet som ju har varit lite av Häckens svarta hål, får man säga. Det har varit det mest otursdrabbade. Vi har haft spelare som har varit där som har gått sönder genom åren, och jag menar, nu har vi Elin Rubensson på väg tillbaka, precis blivit mamma för andra gången, så det dröjer ju såklart innan hon är aktuell för spel igen. Men Sampaio som gick sönder här nyligen, det ska bli intressant att se hur man lyckas balansera upp det här. Jag tror ju inte att det kommer märkas av lika tydligt i damallsvenskan som jag är rädd att det kan göra i Europa Cup nu när man ställs mot Frankfurt. Men det laget som fick ett större frågetecken efter sig med tanke på Svenska Cupen, det är ju Malmö FF. Du var inne på att du har flyttat ner dem i ditt tips. Du har dem inte som SM-guldvinnare längre. Vad tänker du kring Malmö FF? Jag känner att man kanske inte ska dra för stora växlar från Svenska Cupen utifrån att ja, men Malmö har haft lite skadeproblem under försäsongen och så vidare. Men jag har ju inte heller dem som SM-guldvinnare, utan precis som du tippat att Häcken kommer försvara sitt guld. Men jag har Malmö tvåa ändå. Vad tror du vi kan förvänta oss av Malmö som ändå också då kliver in i den här säsongen och säger att SM-guldet är såklart det vi siktar på?
Ja, nästa mästarna. Jag är också dem på andra plats. Men jag tycker truppen är ett lag som ska vinna damallsvenskan. Det vill jag ändå säga. Så att inte folk tror att jag välar bara för att liksom brasklappa, utan det här är en trupp som bör vinna damallsvenskan. Den pressen bör Malmö FF ha på sig just nu. Också hur de som trupp, som lag, som klubb pratar om sin framfart. Man har alltså värvat in, förutom de som fanns sen tidigare, så har man fått in Vilma Karlsson från Piteå. Man har fått in Emma Petrovic från Kristianstad. Sen tidigare Nevin, det vet vi om. Utöver det, Mille Vojovic från IFK Norrköping. Du har Larkin Russell, var du inne på, från Växjö. Amy Sayer från Kristianstad. Och Ivanovic har ju varit där sen tidigare. Jag bara läser innantill här på deras hemsida. Men så här. Det här är ett lag som är ruggigt rustat för att hantera fler fronter. Ruggigt rustat för att hantera vad jag anser kanske kommer bli lite trenden, för nu är det helt plötsligt alla vinner mot Malmö FF. Jag var inne på det förra avsnittet lite kort, men de kommer ha fler motståndare som kommer backa hem. Fler motståndare som kommer inte tänka som att det här är en nykomling som kanske inte levererar. Alla vill slå Malmö FF nu. Dels för den liksom svansföringen som Malmö FF ändå går in med. Då vill man ju såklart dänga till dem. Och såklart också utmana dem på att, men ni har en stor trupp, hur ska ni använda den? Och där tror jag ju någonstans att det kommer bli den stora utmaningen för Valfridsson. Hur väljer han sin trupp? Hur startar han matcher? Hur avslutar han matcher? För det finns en bredd nu som gör att du kan ändra matchbilder. Har de fingertoppkänslan? Och det tror jag kommer vara den där utmaningen som Malmö står för. Du pratade ju också om inför säsongen här och att det varit skador, mycket i backlinjen. De har värvat som in i bänken på just positionen mittback. Nelly Lilja tvingas ändå spela mittback. Det är ju såklart ett stort tecken på att man har haft problem där. Det har varit lite sjukdomsfall också. Men med det sagt, det tar ganska lång tid att hitta kemi när man har många kreatörer offensivt. Och det innebär ju någonstans att de har motståndare som hela tiden ligger lågt, vilket jag lite förutspår att man kommer använda som taktik mot Malmö FF i år. Det är ju att du ska bryta ner det här försvaret. Vi har sett utmaningar för Rosengård att göra detta. Då fick de värva ganska starkt och hårt för att klara det. Häcken har haft utmaningar med detta. De har ändrat helt spelstil för att kunna brösta det. Och inte på samma sätt som Rosengård gjorde, utan på ett annat sätt. Och Hammarby har också fått erfara det. Och där vill jag någonstans landa i att Malmö FF har ju spelarna till det. Men det ska ju kila. Det ska vara timing. Och jag är inte så säker på att de har kommit så långt som de behöver för att ta de poängen tidigt i säsongen. Kan ha superfel. Men det blir ju det stora frågetecknet.
Ja, det blir det, och det ska bli intressant att se hur Malmö möter upp till det här som du var inne på. Jag tycker ju att en av de sakerna som man inte har pratat så jättemycket om ändå är det faktum hur gärna folk kommer vilja tvåla dit Malmö i år. Anna Anvegård fick frågan om vilken match hon helst vill vinna i år till exempel, och från Häckens sida så är det numera Malmö. Det har varit Hammarby de senaste åren. Så att det är många som kommer vilja liksom täppa igen truten på kaxiga skåningar. Det råder det inget tvivel om. Och hur Malmö hanterar det återstår att se. Men om vi nu bara tittar lite på liksom första omgången. Den som drar igång i helgen. Den drar ju igång med den matchen som vi var inne på lite tidigare. Som jag ska få äran att vara på plats och göra på Skytteholms IP klockan 13.00. På lördag, det är då det drar igång. Då är det dags för AIK mot IFK Norrköping. Det är första matchen ut. En match som jag känner kan sluta precis hur som helst. För det är ju Norrköping som också har tappat några tunga pjäser. Du var inne på Milivojevic som har gått till Malmö FF. De har tappat Vilma Leidhammar. Samtidigt så har de liksom damallsvenskans mest erfarna tränare och lugnaste tränare i form av Stellan Karlsson. De har fått tillbaka Fanny Andersson som gjorde comeback nu efter sin korsbandsskada. Så att den matchen ser jag väldigt mycket fram emot. Och sen så är det ju just det där att se var alla står i en premiäromgång. Jag kan bara gå igenom övriga matcher, vilka det är som spelas. För på lördagen så kliver nykomlingarna Eskilstuna in i det hela också. De möter Vittsjö på hemmaplan. På söndagen då är det full fotbollsfest från klockan 2 till klockan 4 med olika avsparkstider. Piteå mot Kristianstad, vi har Häcken mot BP, vi har Djurgården mot Växjö, vi har Malmö som tar emot de andra nykomlingarna i form av Uppsala och så Hammarby Rosengård. Det är ju en premiäromgång man ser fram emot.
Det är det verkligen, och jag kommer att finnas på Hammarby Rosengård matchen. Det är min arbetsplats för den eftermiddagen, så den ser jag ju såklart jättemycket fram emot att få kicka igång min, så att säga, säsong med. Och håller väl Hammarby som favoriter i det mötet, det gör jag. Trots att de har ett späckat schema så känns det som att de det känns som att de ligger i täten där, och samtidigt så vill jag väl ändå slänga in, vi sa inte det under Rosengårds sjoket, men Kjetzeberg var ju inte oklok i att dra ner förväntningarna. Han har ju själv gått ut och sagt att det är bara rimligt att sätta Rosengård som 7-8 någonstans i mitten, liksom ta bort allt ok som har legat på spelarnas axlar tidigare säsonger. Det har han ju i princip bara plockat bort nu. Och om de överpresterar så kommer de bara vinna. Om de landar ungefär där, vilket är rimligt från den truppen de har, ja, men då är det ju bara liksom, ja, good enough season. Och han pratar mycket om att det kommer vara en transportsträcka här nu i att, inte en transportsträcka i negativ bemärkelse, utan snarare en period av uppbyggnad. Det är så dit jag vill komma. Och det har man ju helt plötsligt överseende och förståelse för. Så därav så får man väl konstatera att Hammarby, som har helt andra ambitioner, bör kliva in i den matchen och vilja dominera. Och det är väl också känslan att man har full kapacitet att göra.
Ja, verkligen så. Om vi ska blicka lite mot det som faktiskt händer då innan damallsvenskan drar igång. Nämligen Europacup. Vi har ju två finallag klara i den svenska kuppen. Det är ju så att Europacupen skulle kunna se exakt likadan ut när den kliver in i finalen. Vi har Hammarby och Häcken klara för svenska kuppen. Det skulle ju faktiskt lottats vilket lag som får hemmaplan där. Vi spelar in det här vid lunchtid på måndagen och det skulle lottats. Men den lottningen skjuts upp efter att herrarna har skickat in en skrivelse om att de tycker att finalen bör spelas på neutral plan. Och därför har förbundet fått lite att jobba på nu. Det är ju så att de finalerna ska inte spelas förrän i mitten på maj. Damfinalen 16 maj, för de som vill skriva in det i kalendern och inte redan har gjort det. Vi får väl se om det blir något av det där och om det blir som så då också. Jag menar, gör man så på här sidan, då bör man göra så på damsidan också. Det är ju jättekonstigt om Häcken eller Hammarby skulle ha hemmaplansfördel då på damsidan. Men vi vet ju också att svenska cupen på damsidan är något annat än vad svenska cupen är på här sidan. Det står inte alls lika mycket på spel. Jag menar, på här sidan kan du ta dig ut i Europa den vägen. Till exempel, nog om det, Europa Cup. Det väntar dubbelmöte. För Hammarbys del så är det Sparta Prag som står för motståndet. Och för Häcken det kanske tuffast tänkbara i form av Eintracht Frankfurt. Vad tänker du kring de här semifinalerna som väntar? Det är redan på onsdag som det börjar.
Spontant, när jag tittar igenom Sparta Prags lag så är det ju ingen namn som jag personligen studsar till på. De har en par amerikanskor. Vi vet om att, eller om vi säger så här, om Sparta Prag skulle ta sig vidare från det här dubbelmötet, så är det första gången ett tjeckiskt lag har tagit sig till en final i en UEFA-tävling, vilket är stort. De pratar jättemycket om den här turneringen i stort, om att hur viktigt det har varit att få de här matcherna som modellen då liksom strävar mot, att fler lag ska ha möjlighet att spela tuffa, hårda Europamatcher. Det tycker jag har varit kanon med Europacup. Men jag kan inte säga att jag har jättekoll på Sparta Prag i dagsläget. Det jag kan säga är ju att jag tror att Häcken, bara tror, att de har en tuffare motståndare i Frankfurt. Och vi har ju också lite andra namn där som vi skulle kunna diskutera, för där har vi ju faktiskt lite känning på Frankfurt. Och det är ju såklart Gillestedt som är tillbaka från skada i min uppfattning, men också Rebecca Blomqvist. Så att det blir ju roligt av de skälen, framförallt då att man, det är alltid kul när man har lite bättre koll på ett lag. Så den matchen tror jag blir tuff, men också svårare.
Ja, det ska bli väldigt spännande att se där. Rebecca Blomqvist var inne på att de redan liksom under landslagssamlingen som var gick runt och psykade varandra lite, och Josuba skrattade som vanligt när hon fick en fråga om det här och visade hur man side-eyade vid maten och så vidare. Det lät väldigt friendly såklart, men det ska bli kul att se, för Rebecca Blomqvist blir det ju speciellt också, som har ett förflutet i då Kopparberg, Göteborg, kommer från trakten, kommer ju, har ju Rösse som moderklubb, men har ett förflutet då i Göteborgsklubben. Så det kommer ju bli speciellt för henne att komma hem och spela en tävlingsmatch liksom på hemmaplanen. Det är ju också så att både Häcken och Hammarby har fördelen av att börja borta, alltså avsluta hemma. Och det kommer ju bli viktigt för dem att få med sig bra resultat från de här första mötena. Att liksom, det blir ju alltid så med, jag menar, man kan scouta si och så mycket på video. Jag vet att Hammarby åkte ner till exempel för att titta på Sparta Prag live inför den här matchen, just för att, ja, men du kan se si och så mycket när du ser videomaterialet som finns, du ser mer live. Och Sparta Prag är ju ett topplag i den tjeckiska ligan som inte kanske är vana att spela de jämna matcherna. Kanske deras försvar kanske inte testas jättemycket i ligan till exempel. Hur kommer Hammarby kunna utnyttja det? Och vad får man med sig för resultat från den första matchen? Man var ju från Hammarby håll inne på att ja, men det kan nog bli tajtare än vad folk tror. Sen ska man komma ihåg att alltså Sparta Prag tog ju sig vidare efter förlängning mot Austria Wien här i kvartsfinalen. Så att jag känner ju att jag är inte livrädd för ett Sparta Prag som Hammarby ställs emot. Jag skakar ju mer när jag tänker på Frankfurt. Samtidigt så känns det ju som att Häcken i den liksom formen de är i, på det sättet som de lyckas skruva på grejer i den andra halvleken i cupsemin mot Djurgården, och med den offensiva tyngd man har, det faktum att Anna Anvegård är tillbaka, man ser ju direkt när hon kliver in på planen vilken skillnad hon gör för BK Häcken. Nu pushade man visserligen, hon sa själv efter att ja, jag hade ju 20 minuter i mig i den här matchen, blev inbytt med en halvtimme kvar av ordinarie tid och spelade sen ytterligare i förlängningen, så att hon spelade ju nästan dubbelt så mycket som det var sagt att hon skulle spela. Men hon själv verkade lugn efteråt i att det inte skulle göra någonting inför matchen mot Frankfurt, utan att men det gick bra, det kändes bra, så det får väl Häcken hoppat på, för att det känns som en spelare de kommer behöva mot Frankfurt. Sen gäller det ju då att matcha in henne smart. Dels där, och sen då att det är en seriepremiär till helgen, men också returmötena. För det känns ju som att båda de här matcherna kommer att leva till returmötena som spelas på hemmaplan på Skärtostan. Eller vad tror du?
Jag hoppas det. Jag ögnar igenom samtidigt som du pratar lite deras trupp i Frankfurt. Och, alltså, förutom då våra svenska, så har du ju Elisa Sans som är tysk mittfältare. Jag minns henne från SN-tiden, sjukt nog. Jag kommenterade Frauen Bundesliga under den perioden. Och minns att det fanns bara en spelare i SN som faktiskt stod ut. Och det var Sans. Kort efter så blev hon gick hon över till Bayer Leverkusen och nu i Eintracht Frankfurt. Och det är ju en tysk landslagsspelare, om jag inte nämnde det, men som är, hon är bra på riktigt, om vi säger så. Utöver det så har du dessutom då en viss Hailey Raso som har tidigare varit i City, Real Madrid, australiensisk landslagsspelare, har en fart som heter duga, så att BK Häckens backlinje kommer ju få jobba. Om hon är tillgänglig, jag har inte gått så långt i min research på Frankfurt, så det ska jag verkligen lägga en brasklapp för här nu. Att
hon har väl varit iväg nu och spelat med Australien och lär väl därför kunna ansluta med tanke på att den turneringen är över, men vi får se om hon är spelklar redan till första mötet eller hur det är. Det är ju en del med jetlagen och så vidare när du kommer från andra sidan jorden.
Precis, och bara för att addera till skräcken av deras offensiv, så Reuteler, om man kommer ihåg igen, och Schweiz, så har du en tung pjäs i henne utöver då Blomqvist. Och som sagt, jag har inte djupdykt i Frankfurt, så jag ska inte låtsas som att jag är jätteinsatt i dem. Men om vi bara på Sparta Prag-sidan kommenterar att truppen inte känns igen särskilt mycket, så kan vi ju konstatera att Frankfurt har ju ett lag som är rustat för de här typerna av matcher, och det ska bli sjukt kul att se hur Häcken står sig i nya upplagan, så att säga. Och så såklart också bekanta sig med de här lagen som man inte följer lika noga. En sak jag vill konstatera, om nu våra svenska lag går till final, oavsett om de gör det, vad tycker vi? Jag vet ju vad du tycker. Men helt ärligt. Ett dubbelmöte i final. Kom igen nu.
En final är en final. Man kan inte hålla på att spela två matcher. Och visst, jag förstår tanken i att båda lagen ska få det här. Men vi var inne på och pratade om den svenska cupfinalen här. Huruvida ett lag ska gynnas av att ha en hemmaplan eller inte. Och att herrarna nu verkar vilja... eller lottningen skjuts upp för att herrarna vill ha det på neutral plan. Jag blir ännu mer irriterad när jag dessutom får höra nu att Svenska fotbollförbundet säger att det är bara på herrsidan vi ska överväga att spela den på neutral plan. På damsidan är fortfarande tanken att lotta. Varför gör man olika? Kan de sluta hålla på ha olika regler för damer och herrar i samma turnering? Det var mitt raseri över den svenska cupfinalen. Den har åtminstone grejen att det är en cupfinal. Att i Europacupen slänga in att det ska vara dubbel, alltså det är bland det dummaste jag har hört. Varför ska man ha två matcher. En final ska vara en final. Allt ska stå på spel. Det ska liksom koka ner till den där matchen. Det är inte som att de i Champions League jobbar med två matcher i finalen. Där har man en förutbestämd finalarena. Det borde vara exakt samma sak i Europacupen. Det gör mig enormt irriterad att man ska hålla på med någon form av dubbelmöte. Och också så, om det blir en helsvensk final. Ja, vi ska ha en match i Stockholm och en i Göteborg. Kul.
Det är exakt det jag satt och tänkte. Jag bara, om det blir en helsvensk final, fy fan vad tråkigt. Och alltså förlåt, men jag tycker det är så tråkigt. Och till och med om det skulle vara, säg att det, om jag tippar nu att Hammarby går vidare och Frankfurt går vidare, att de, alltså det kittlar inte med alls att det skulle vara två finaler. Eller är två matcher innefattar en final. Helt ärligt så börjar jag fundera på om det här bara är en ekonomisk grej, att man ska göra lika för lika. Alltså så här, jag vet inte vad syftet är, om jag ska vara ärlig. Det här med jämn mark, alltså sätter det på neutral mark, sätter en jävla arena och ursäkta mitt språk, men jag fattar inte, helt ärligt. Och det här att liksom, ja, men ytterligare en match i Europa. Nej, det ska vara en final. Vad är det som är så svårt? Alltså det här, jag ser inga argument varför man skulle ha det här upplägget. Och om det är någon som förstår det bättre än mig, så be my guest, återkom. Men det där irriterar mig något grundlöst. Och definitivt om det blir två svenska lag. Fy fan vad tråkigt.
Ja,
alltså inte att det svenska laget går till finalen, vill jag vara för tydlig. Om de nu ska mötas i Stockholm och sen i Göteborg. Onödigt. Ja, en extra match på schemat.
Det känns så himla, himla dumt. Vi har pratat om det här att det är mycket matcher i kalendern. Att lägga det här till två, nej, det blir så dumt. Det jag kan tänka mig som någon form av förklaring, det är ju dels då att, ja, men den ekonomiska biten, att man ska få möjlighet att liksom sälja biljetter, dra in pengar, men jag menar det blir ändå att du ska resa till en bortamatch och så vidare. Jag tycker ju att det borde vara som så att UEFA på något sätt bara finansierar själva resan till den finalplats man ska vara, och så får det vara löst. Sen så kan det väl vara som så att, ja, var skulle man ha lagt finalen? Var tänker man att det hade kunnat locka folk oavsett... Jag kan tänka mig att man ser det som ett problem.
Såklart.
Det hade varit svårt att dra dit folk. Men lägg det i, alltså så. En helt OK stor arena som man tänker kan dra folk. Lägg det i en stad där det finns någon form av fotbollsintresse. Lägg det i en rolig stad så kommer fansen förhoppningsvis åka dit. Bygg den här Europacupen på riktigt genom att göra. Det är inte som att vi ser i herrarnas motsvarighet som Europa League eller Conference League att det håller på att spelas dubbelmatcher i finalen.
Nej, men kom igen, det är så dumt.
Ge den tyngd, gör det till en final. Dubbelmöten, det kommer bara urvattna det här.
Jag tror de kommer göra om det här så småningom, men jag tror som du säger, de måste tänka ett steg längre så här, hur kan vi göra det till ett event? Hur kan vi kanske koppla det till, ja, men säg, om vi tar nu bara Women's Super League som är den hetaste ligan i Europa, ska man inte då typ lägga på någon arena där så att man kan göra det i samband med en annan stormatch, så att man liksom drar att du får gå på den här matchen om du gör det här, alltså du vet. Jag borde vara event planner. Men alltså något åt det hållet. Jag kanske är jättenaiv nu, men för mig blir det så här, det är så jäkla märkligt. Eller gör det i koppling med Champions League då. Alltså det är ju bara en sån enkel sak att sätta ihop det här spektaklet och se till att det blir två finaler i priset av ett eller någonting. Alltså, hallå?
Ja, verkligen så. Varför hade det inte kunnat spelas i... Jag menar, jag har ondgjort mig i podden för att jag tycker att det känns osexigt att Champions League-finalen spelas i Oslo den här säsongen. Men det har ju också att göra med att jag är i Norge alldeles för mycket i och med att jag bevakar skidor och så vidare också. Och att det känns som att Sverige känns ju roligare än Norge när det kommer till fotbollen, va? För att slå oss själva, eller klappa oss själva på axeln. Men Norge är ju ett föregångsland i... Alltså Lise Klaveness är ju en... väldigt driven person, så jag är inte förvånad över att de har jobbat in en Champions League-final till Oslo. Det är ju inte heller jättelänge sedan det spelades i Sverige. Det tråkiga var ju att det var tyvärr under coronapandemin, så ingen fick gå och se Barcelona-Chelsea på Gamla Ullevi.
Just enough, det!
Enough about that. Men det hade ju varit jättehärligt att ha två matcher i Oslo dagarna efter varandra. Alltså gör det till ett event. Våga tro på det ni har startat. Se till att skapa buzz. För att jag har varit på Champions League-finaler de senaste åren som jag var i Eindhoven och såg Barcelona-Wolfsburg när Fridolina Rolfö satte spiken i kistan och äntligen fick vinna Champions League. Jag var på plats i Portugal och såg Barcelona-Arsenal där vi fick se Stina Blackstenius som den stora matchvinnaren. Och alltså den bassen som är på stan de dagarna. Sen visst, Barcelona har sitt följe. De målar städerna rödblåa, men alltså den energin som blir, hela stan lever ju upp. Se till att skapa något liknande, även om det blir mindre skala, om det blir en mindre stad på en mindre arena. Se till att tro på det ni gör. Jag menar, tar sig Hammarby till final, det är klart att det kommer vara ett jävla drag var än Hammarby-supportrarna hade kommit. Så nej, gör om, gör rätt till nästa säsong. Och så får vi väl se hur det går för de här bägglagen. Jag kan passa på att säga att man ser såklart semifinalerna, dubbelmötena för både Hammarby och Häcken på Sportbladet. Jag ska sätta mig och plugga Sparta-Prag här i dagarna för att jag kommer här och kommentera Hammarbys match, men även Häcken sänds givetvis och jag ser fram emot sig den i efterhand för att hoppas att allt lever till returmötena så vi får en riktigt härlig start in i påskhelgen. Så känner jag.
Definitivt. Och nu känner jag att det är dags för 5+. Och runda av för att sen gå vidare mot en start av en ny säsong.
Ja, vi måste ju ha energi kvar till att den här säsongen börjar också. Så är det. Har du något du vill dela ut 5+ till?
Jag delar ut 5+ till just det att det är premiär i helgen. Det är Damallsvenskan 2026 coming in hot. Där har vi det.
Där har vi det, och vi ska säga det att vi framöver givetvis också kommer prata om allt som sker i Europa också. Jag menar, vi har svenskor som tar WSL med storm, och tyvärr tråkiga besked i veckan att Nathalie Björns säsong faktiskt är över. Det känns inte alls bra inför VM-kvalet, även om jag tycker att den unga backlinjen har gjort det bra, så kommer man sakna ledaren Nathalie Björn där. Men ja, jag ger 5+ till att vi också är tillbaka på regelbunden basis, för att vi kommer behöva prata av oss mer. Jag menar, ni ser ju bara hur långt det här avsnittet blev. Vi behöver prata mer regelbundet än vad vi har gjort den senaste tiden, så vi kan hålla ner tiden. Mm. Det är inte vår starkaste sida, men vi ska göra vårt bästa. Och för er som har input kring vad ni vill höra i 5+ den här säsongen, skriv antingen till mig eller Saga på sociala medier eller mejla mig på anna.rydén@aftonbladet.se, för vi ser fram emot er input och påminner om att prenumerera så missar du inte när nästa avsnitt släpps. Med det så säger vi tack så hemskt mycket för att du har orkat lyssna på oss så här länge.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.